Jag vill också säga välkommen du som följer med på närradion eller finns via webben eller något av våra sociala medier. Varmt välkommen till den här gudstjänsten. Jag heter Niklas Pienso, är pastor och föreståndare i Philadelphia församlingen. Välkommen med i den här gudstjänsten. Det är tredje söndagen vi firar gudstjänst på det här sättet. Och det ser ut som att vi kommer fortsätta så här ett bra tag framöver. Och om du vill fortsätta följa oss och veta när nästa sändning kommer ut live, så kan du klicka prenumerera här längst ner här på sidan. Gör det så får du automatiskt uppdateringar om när vi lägger ut nytt material. Det här är tredje söndagen som vi firar gudstjänst på det här sättet. Första söndagen så talade jag om Jesus som fridsfaktor. Och förra söndagen talade jag om vad man kan lära sig av sin oro. Jag tror nämligen att oron är en ofrånkomlig del av att vara människa. Den är naturligtvis obehaglig, den suger mycket energi, men den kan också leda oss på rätta vägar. Den säger viktiga saker till oss. Om du inte har sett den predikan så kan du gå in och lyssna på den i efterhand. Idag skulle jag vilja säga någonting om hopp. Hopp är så betydelsefullt, inte minst i tider av oro och osäkerhet. Och jag vill göra det utifrån ett bibelord som finns i första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 3 läser jag framåt. Så följ med mig nu. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna, och som väntar på er i himmelen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Vi kanske inte talar om hopp så mycket till vardags, men vi talar väl desto mer om förhoppningar. Och med förhoppningar eller hopp så menar man positiva förväntningar på framtiden som ger oss energi och kraft i nuet. Motsatsen är ju oro. Oro är negativa förväntningar på framtiden. Och det tar kraft ifrån oss. Men hopp är det där som ger energi, gör dagen lite mer lustfylld. Och för det mesta handlar vårt hopp eller våra förhoppningar om ganska enkla saker. Det kan ju vara en skön semester i sommar. Tanken på att våren är här, man snart ska ut i solen. Eller att man har ett arbete och man hoppas att det där ska lyckas bra och man ska kunna göra karriär. Vi har en mängd såna här olika förhoppningar och de är på lite olika nivåer. Några ligger högre upp, de gör sig påminna varje dag. Andra ligger lite längre ner. Så hopp är inte en sak. Hopp är många olika saker. Och det är det där jag säger igen. De positiva förväntningarna som vi har på framtiden och som ger oss kraft, energi framåt i livet här och nu. Det som händer när man hamnar i en situation som den vi är i nu i Sverige är att en del tappar några av de här förhoppningarna som har burit. Du kanske hade planerat en skön semesterresa nu i vår och så blir den inte av. Några av er har fått besked om att ni blir korttidspermitterade eller kanske till och med har förlorat jobbet. Så drömmen om en trygg ekonomi och en framtid har istället bytts ut av osäkerhet. Det som tidigare var hopp har blivit oro. Och den här balansen mellan hopp och oro, den för vi ständigt, den balansgången försöker vi ständigt gå. Och lika viktigt som det är att lyssna till sin oro i tider när oron gör sig påmind, lika viktigt är det att lyssna till sitt hopp. Vad är det jag hoppas på? Jag skulle vilja gå så långt som att säga att hopp är det som definierar vilka vi är som människor. Det du sätter ditt hopp till, alltså det som ger dig kraft in i vardagen, det som fyller dig med energi, det som är en sorts god och varm förväntan på framtiden, det kommer att definiera vem du är som människa, vilken sorts människa du blir. Hopp är otroligt avgörande, även om vi nu för det mesta talar om det i form av förhoppningar. När man läser det Petrus skriver till de här församlingarna som han adresserar, så säger han att Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp. Det är ju en märklig formulering. Ett levande hopp. Vad ligger i det där uttrycket? Och att Gud har fött oss på nytt till det hoppet. För det måste vara snart 30 år sedan, så hade en kollega till mig besök av några pastorer från det som då var forna Sovjetunionen. Ryssar som för första gången i sitt vuxna liv kom utanför sin egen, det land man hade vuxit upp i. Kom till Sverige, fick bo hemma hos en pastorskollega till mig under några veckor. Och bara försöka förstå hur livet var hos oss. De predikade i kyrkor, besökte andra kristna, byggde kontakter. Varje morgon när de här pastorerna vaknade, så hade min kollega dukat fram en typiskt svensk frukost. Det stod lite filmjölk på bordet, fanns flingor, det var bröd, smör, ost och skinka och kaffe och te. En rätt traditionell svensk frukost. Mot slutet av de här ryssarnas vistelse så blev stämningen allt mer tryckt vid det där frukostbordet. Och till slut frågade min kollega de besökande ryska pastorerna, vad är det? Vad är det ni sitter och tänker på? Varför säger ni ingenting? Och då säger en av dem ungefär följande: varje morgon har du dukat fram den här frukosten till oss. Berätta nu hur det är på riktigt. Och min kollega fattade inte frågan. Han sa, det är så här äter vi alltid frukost. Det är klart, nu ställer vi fram det. Är vi ensamma hemma så tar vi kylskåpet direkt. Men smör, bröd, lite fil och kaffe, det är det vi brukar äta till frukost. Då säger den här ryska pastorn att det vi har drömt om sedan vi var små var att varje morgon kunna ställa smör på bordet. Men det är en helt otänkbar tanke i den ekonomiska verklighet vi lever i just nu. Och så fortsatte man att prata. Och min kollega, han fattade att det mina ryska kollegor drömmer om, deras stora förhoppning för framtiden, är en sån här Bregott-ask. Och så försökte han säga att lyckan ligger inte i ett plastpaket proppat med fett. Det kommer inte att skapa en lycklig framtid. Det är inte där lyckan finns. De flesta av oss som bor i Sverige, vi håller naturligtvis med. Vi inser att nej, man blir inte lycklig av Bregott på en macka. Man blir möjligen lite tjockare. Men lyckan måste man hitta någon annanstans. Men sanningen är att många av oss, vi kanske inte hoppas på en plastbytta med fett i, men vi hoppas på en plåtlåda med ratt i. Eller vi hoppas på en trälåda med dörrar och rum i. Alltså vår förhoppning inför framtiden, den är fortfarande fäst vid materiella saker som vi egentligen vet långsiktigt möjligen gör livet lättare och mer bekvämt. Men det kommer inte fylla det med mening och innehåll. Det måste man hitta någon annanstans. Om man nu skulle ta de här Petrus orden och applicera dem på den här smörbyttan, då skulle man säga att detta är ju naturligtvis en förhoppning man kan ha. Att kunna erbjuda en rejäl frukost, eller att kunna köpa en ny bil, eller att flytta in i en större lägenhet eller ett nytt hus. Men det är till sist döda ting. Det är dött hopp. Det fyller oss med energi, det driver oss framåt. Men i skarpt läge så inser vi att det kommer kanske inte bära hela vägen. Så vad är det Petrus menar med ett levande hopp? Ja, men det han ytterst syftar på när han talar om det hopp som Gud ger, det är ju inte en sak, det är inte omständigheter, för de kommer att förändras, Utan det är ju personen Jesus Kristus. Han är vårt hopp. Det är så Paulus skriver när han skriver brev till sin unga medarbetare Timoteus. Han hälsar ifrån Gud vår far och Jesus Kristus vårt hopp. Och så säger ju Petrus om detta hopp att det kan inte förstöras, det kan inte fläckas och det kan inte vissna. Alltså smöret, det härsknar. Bilen rostar och huset faller sönder. Det är lite olika tidsaxlar, men till sist kommer termodynamikens andra lag att ta ut sin rätt. Det är ju den där lagen som talar om alltings sönderfall. Till sist blir även guld till grus mellan våra fingrar. Men, säger Petrus, med Jesus är det annorlunda. Han har uppstått från de döda. Och det han representerar, den han är i våra liv, kommer aldrig förstöras. Det vill säga, oavsett vilka omständigheter vi utsätts för, så är det oförstörbart. Det kommer inte vissna, det vill säga tiden kommer inte nöta ut det. Tiden mäter ut mig och mitt liv. Eller som Lars Ahlin, en av de stora svenska författarna, sa: människan är inget annat än ett timglas av kött. Det vill säga, jag vet att jag själv är dödlig, men det Gud genom Jesus ger in i mitt liv, det kan inte vissna. Det vill säga, tiden kommer inte att nöta ut eller ta det ifrån mig. Och det är bevarat åt mig. Det är garanterat åt mig. Det vill säga, det är Jesus som person som utgör grundbulten i det kristna hoppet. Jag brukar ibland tänka på hur det var när vi flyttade hit till Stockholm. Det är 15 år sedan nu. Och vi hade köpt ett hus, flyttat in där med hela familjen. Och någon av de första månaderna när vi bodde där, så ropar ett av barnen och säger: det är vatten på golvet i källaren. När vi kommer ner så ser vi att vatten har tryckt upp genom golvbrunnarna nere i det som var våran tvättstuga. Och jag tänker när jag står där: vad är det som händer? Vad ska jag göra? Och den första tanken som får genom mitt huvud är ju: känner jag någon jag kan ringa? Finns det någon rörmokare i min bekantskapskrets? Vart ska jag vända mig? Jag kan ju en del om teologi, jag har också läst lite grekiska, kan svara på frågor om både gamla och nya testamentet och kyrkohistoria, men rörmokeri, det är helt utanför min kunskapshorisont. Och så inser jag bara, har jag någon i min närhet som jag skulle kunna vända mig till för att be om hjälp? Det är ju den där praktiska situationen vi alla ibland hamnar i. Och så har man ibland då tur nog någon som man kan vända sig till och som kan det jag själv inte kan. Möjligen är det så man ska tänka om Jesus. Du kommer alltid genom livet hamna i omständigheter där du inte vet vad du ska göra. Du ser ingen utväg. Alla de här förhoppningarna, de vardagliga förhoppningarna du har haft, de slocknar en efter en. Vart kan jag vända mig? Finns det någon som skulle kunna komma till min räddning? Och det svar Bibeln ger på den frågan, det är Jesus Kristus. Hans dörr är alltid öppen. Du kan vända dig till honom. Han är det levande hoppet. Nej, jag menar inte att du ska sortera bort alla de här så kallade döda hoppen. Jag vet inte ens om man ska kalla dem döda. Men de här sakerna som vi vardagligtvis hoppas på, men som i det stora hela kanske inte är av livsgörande betydelse. Det är klart man hoppas på en semesterresa. Det är klart vi hoppas på en skön sommar. Jag hoppas att du ska få bevara hälsan, att jag ska få bevara hälsan. Jag hoppas att det här coronaviruset ska blåsa över. Jag är full av såna här förhoppningar. Och jag tänker att alla de här olika förhoppningarna vi har, de behöver vi på något sätt sortera eller ordna. Men det Petrus skickar med som ett fantastiskt löfte, det är att när du öppnar ditt hjärta för Jesus Kristus, då har du ett levande hopp. Vilket betyder att du har någonting med dig, i dig, som aldrig kommer att nötas ut oavsett omständigheter. Det kan inte förstöras. Kan inte förstöras om du drabbas av ohälsa. Kan inte förstöras när du förlorar ditt arbete eller när olyckan kommer. Det förstörs inte, det ligger kvar, det bär. Det kommer inte vissna, det vill säga tiden kommer inte nöta ut det. Tiden mäter ut nästan alla mina andra förhoppningar. Men det här hoppet nöts inte ut. Det vill säga Jesus är det hopp, hans person, hans närvaro, vissheten om att jag genom alla olika omständigheter går med honom nära mig, med mig. Och han hör mig, han bär mig, han kommer leda mig. Den vissheten kan bli din. Hur får man tag i ett sånt hopp? Hur blir ett levande hopp mitt hopp? Om du nu inte har det men tänker jag skulle behöva det. Om du nu sitter och inser att väldigt mycket av alla de förhoppningar du har byggt ditt liv på, de är väldigt osäkra nu. De kommer inte bära dig. Tappar energi, tappar livslust, gnista. En människa som förlorar sitt hopp har förlorat sin framtid. Om du sitter och tänker, hur får man del av ett levande hopp? Då säger Petrus, välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt. Det där uttrycket är kanske inte det vanliga i Sverige. Han talar om att man blir född på nytt. Men det återkommer i ett antal texter i Bibeln. Och det signalerar ju väldigt tydligt att det är någonting som man inte har med sig av sig självt. Utan det måste ges av Gud. Det måste födas in av Gud i våra liv. Det vill säga ytterst sett är det Gud och bara Gud som kan ge detta till dig. Om du bara för ett ögonblick hänger kvar i den här bilden om att bli född på nytt. Så kan du tänka att i en vanlig graviditet så är det ju ett barn som växer. Och vid en given signal när fostret är fullgånget så startar en process. Där en kvinna föder fram ett barn. Men det är två som arbetar vid en förlossning. Det är den som föder och den som föds. Och om man nu ändå ska tänka att Bibeln ibland verkar skriva om Gud i patriarkala termer så kan du med den här bilden direkt tänka att Gud beskrivs som en kvinna. En av de starkaste bilderna på frälsningen beskriver ju Gud som en födande kvinna. Men det den här bilden säger är att det är Gud som föder och du som föds. Och i den här processen finns ju en samverkan mellan den som föder och det foster som föds. På samma sätt är det en samverkan mellan Gud och dig när han föder dig till liv. När han föder dig till ett levande hopp. Men det är Gud som gör det stora arbetet och han skapar någonting i dig som inte har funnits där tidigare. Så om du sitter där hemma och tittar på detta och tänker, det hoppet, det skulle jag vilja bli mitt. Så är mitt råd till dig, när vi alldeles strax ska be tillsammans, att du bara säger i ditt hjärta till Gud, föd mig på nytt. Alltså Gud, gör ett skaparunder i mig. Jag har ju varit kristen sedan 17 års ålder, så jag har varit med länge. Och jag vet ju att jag blev född på nytt någon gång tidigt i tonåren. Och samtidigt tänker jag om mig själv rent själavårdsmässigt, jag behöver födas på nytt i alla fall en gång varje vecka. Jag vet rent teologiskt att det händer vid ett bestämt tillfälle. Men jag inser att i min egen erfarenhet så skulle jag på nytt behöva påminnas om vad är mitt verkliga hopp? Vad är det verkligt viktiga? Jag behöver sortera alla förhoppningar jag har och inse att det levande hoppet ska lyftas upp. Och du som sitter framför datorn och vet att jag är troende men oron äter upp mig och alla mina förhoppningar har slocknat. Du har ett levande hopp i Jesus Kristus. När vi alldeles strax ber så är mitt råd till dig, du som har haft det här hoppet, be att Gud förnyar det i dig. Så du som inte har haft det här men vill få det, be Gud att skapa det i dig. För det är bara Gud som kan göra det. Och du som har haft den här tron och vet att jag är född på nytt, be att Gud förnyar det han en gång har gett i ditt liv. För det du behöver i den tid vi är inne nu, det är ett levande hopp. Nu ska jag be en bön för dig som har lyssnat och sen ska jag inbjuda dig att vara med att be en gemensam bön. Så låt oss nu be tillsammans. Gud, jag tackar dig att du är den som har kraft att föda oss på nytt till ett levande hopp. Och du vet, den som den här dagen behöver att du gör det undret i deras liv. Då ber jag dig att du just nu låter kraft gå ut ifrån dig, skapa nytt liv, ny tro och nytt hopp hos den som sträcker sig till dig. Och så ber jag för alla oss som sedan länge har en tro på dig, men som ändå har rotat det mesta av våra förhoppningar i sånt som långsiktigt inte riktigt håller. Jag ber att du också idag ska förnya vårt levande hopp. Tack att du är god, tack att du vakar över oss och vi ber, låt hoppet, det hopp som kommer från dig in i våra liv, bära genom alla olika omständigheter hur framtiden än blir. Och så vill jag inbjuda dig att vara med och be tillsammans. Gud, vi ber att du ska lindra coronavirusets spridning. Kom med hälsa till dem som är sjuka. Tröst till dem som är oroliga. Hopp till dem som förlorat någon man älskar. Ge vishet till politiker och beslutsfattare. Kraft till dem som arbetar i vården. Och hjälp till dem som arbetar med att få fram ett vaccin. Vad som än händer ber vi. Låt ditt hopp fylla oss. Låt ditt ljus leda oss. Låt din kärlek omsluta oss. Amen.